Hej och välkommen till Knivpodden, Sveriges enda och bästa podd om knivar, knivmakeri och allt som rörs om knivar. Jag börjar om. Hej och välkomna till Knivpodden, Sveriges bästa podd och enda om knivar, knivmakeri och allt som rör knivar. Vad fan, med oss här idag så är jag, Axel Alfredsson från Alfredsson Nice. Nice. Jonas Jonsson från Isasmed. Vänta, jag ska gå och ta vatten.
Du får börja om igen.
Jag ska ta vatten. Det är så varmt där. Jag har fått solsting. Ja. Hej och välkomna till Knivpodden. Sveriges bästa och enda podd om knivar, knivmakeri och allt som berör området knivar. Med oss här så har vi jag, Axel Alfredsson från Alfredsson Knives och Jonas Jonsson från Isasmedjan och Patrik Karlvik från Smedjan Aspen. Välkomna!
Där satt den!
Tack så mycket!
Knivpodden! Patrik, du måste gå in och kolla på en grej. Jag och Axel, vi har hittat klockrenaste alltså firma fordonet nu. Okay. Ginza, och sen så kollar du på cykel med påhängsmotor. Den är asball.
Jajamän.
Vi kan väl lägga upp den cykeln och så kan vi ju starta en insamling då. Så att
ja,
vi kan
det
få ha våra jävla påhängsmotorer.
Jajamän, det blir väl skitbra.
Mm-hmm. Patrik, skulle du kunna svetsa ett litet släp till mig som jag kan ha gasolen på? För jag får inte plats med P19 i min bil.
Ja, okej.
Nej, den är riktigt fin. Vilken pärla. Lite retro-stil sådär med.
Ja. Sånt. Jaha, vad har ni i glasen idag då?
Vad har vi i glasen? Jag har en Klackabacken IPA, om det nu är något som heter så. Det är väl en IPA egentligen. Fast en blandning på ale och IPA, tror jag.
Klackare i backen?
Klackarna i taken, ja, Klackabacken. Ja, precis. Nej, men det är en lokal också.
Alltså är den här alkoholfri? Om det inte klackarna är i taket?
Nej, det är den inte. Fast den var inte superstark ändå. Mm. 6,5, det var väl rätt så okej. Okay. Mm. Och en liten Eriksberg reserv. Jag fick stå över whiskyn idag. Jag kände att det var läge.
Det är kul ändå att varenda gång vi pratar om vad vi dricker så tar vi upp procentenheten.
Ja, jag vet inte vad.
Som att det är något viktigt. Ja, det är inget svagt det här. Det
ja, vad dricker du då, Axel?
Ja, nu börjar jag på en Holba. Den här, en tjeckisk lågkvallepilsner. Men sen har jag en Dykes med surölen. Jag har riktigt fastnat för dem här. Det bollar jag och min sambo.
Massuröl eller vad sa du?
Ja, det var ju på den där som du hade kokat ihop av käran. Och riktat till mig på all massur.
Ja, ja. Mm. Ja, precis. Jajamensan. Jag kom från där jag eldade. Jag fick rensa i skorstenen. Det var därifrån. Och därifrån det kom.
Ja. Du då, Patrik?
Jag har en cirkusöl från morgondagens bryggeri. Hockeyfrilla.
Va?
Va? En hockeyfrilla.
En hockeyfrilla har du. Det har du inte. Det ser jag att du inte har. Cirkusöl från morgondagen.
Med fizzy dizzy smak.
Fan. Oh, kan det vara något det?
Jag hoppas det. Ja.
Det märker vi snart. Ja, precis. Jaha, vad har ni gjort i veckan? Har ni hittat på något kul?
Ja, jag kan väl börja. Mm. Jag har bokfört. Det är alltså det. Jag fattar inte hur du kan ta så mycket tid av att bokföra. Det kanske är en hint att man inte ska göra det själv. Så jag har bokfört. Sen så har jag ju klart en custom som jag skickar iväg. En 20 cm kockkniv. Sen har det inte blivit så jättemycket att börja på en cleaver, en beställning. Men sen så har det blivit mycket trädgårdsarbete där hemma. Och någonstans så känner jag att jag har blivit lite mättad sen den här serien. Så jag har liksom tagit det lite piano, tagit lugnt och städa och fixa kubbet till någon städ och börja planera inför nya verkstad. Mm. Mm. Så inte så mycket mer än så, men jag hoppas nu i veckan att jag börjar komma igång riktigt att producera liksom. Det blir som det är, nu känns det som en jävla mellanting tills jag får flytta in i verkstaden. Nu känns det som jag håller på med en hobby liksom. Ja. Så jag måste nå lite disciplin nu för att hålla igång produktionen.
Ja, det där med disciplin, det är fan inte lätt alltså. Den sviktar ibland om man säger så.
Ja, det är liksom när man ska piska sig själv till att arbeta.
Ja, det går inte bra. Har jag märkt, inte för mig i alla fall.
Nej, och jag tycker jag förtjänar så jävla mycket när jag har gjort något bra. Nej, men nu förtjänar jag fan att sätta mig ner då. Nu förtjänar jag. Jag kan ta en halv dag för det förtjänar jag.
Ja. Ja.
Du då, Jonas? Vad har du gjort i veckan?
Ja, vad har jag gjort? Ja, men det har varit rätt varit en jobbig vecka faktiskt. Det har varit mycket det har varit stressigt. Det var ju i början på veckan där så hade jag ju lite personliga affärer att ordna upp. Nu låter ju det lite halvkonstigt så, men det var inget knasigt så, men det var ju lite grejer, en skogsfastighet så här som skulle lämnas över och så att det var lite meck med det. Så att, och sen så blev ju ungarna sjuka upp och alltihopa med, så att jag fick vara hemma med dem några dagar och lite så. Så jag fick inte riktigt så mycket gjort som jag hade tänkt att jag skulle få, men jag har fått ihop den här Integral-kniven i alla fall som jag hade som ambition att försöka få ihop. Jag ska väl få ut den här nu imorgon hade jag tänkt. Och sen fick jag ihop någon annan till också som jag fick färdigt faktiskt idag. Fotade lite grann och såla ut. Som också ska skickas imorgon. Och sen har jag fortfarande ett gäng till som ska bli klara. Det är bara liksom små grejer kvar på dem här, så jag ska försöka färda upp det imorgon. Hade jag tänkt, så får vi väl se lite grann vad som händer och sker. Men det är väl vad jag har gjort ungefär kan man säga. Sprungit fram och tillbaka som en gutta pärka. Patrik då?
Ja, jag fick ju det här härdjobben som jag hade i början på veckan fick jag ju klart.
Mm.
Det gjorde jag i tisdags. Härdade 8 blad plus lite små bitar som jag ska göra lite. Försöka göra ett par frästål till svarven av.
Mm.
Tänkte jag. Så det fick jag gjort. Vad har jag gjort mer? Jag har fortsatt att gnugga lite på några blad med hamon. Och sen smitt på den här tackan som jag håller på med ibland. En gång. Men annars har det inte blivit så mycket i veckan. Det har varit varmt på dagarna på taken.
Ja, det är väl det kan jag tänka.
Så kvällarna blir ju inte jätteproduktiva. Sen var jag ju borta nästan hela helgen här, så det har inte varit så mycket. Och så städat utanför verkstaden idag då.
Mm.
Städat och slagit gräs. Är väl det största jag har gjort.
Mm. Är det en egen lie då? 65 HRC?
Skålslipad. Hårdslipad lie. Skålslipad lie, ja.
Mm.
Jag kör faktiskt ibland med lie. Det är trevligt.
Ja, det är det.
Men det här var mellan en massa hus och runt stolpar och allt sånt där. Så det, då går man ju med trimmern. Mm. Det finns ju inget annat.
Mm. Man skulle ju gjort blad till gräsklipp, va? Bara för att testa.
Det såg jag faktiskt att Robin...
Ja, jag såg det.
...hade gjort här. Och så fråga honom hur det gick.
Ja, men man sätter ju bara en S-grind på den så får man ju någon köpargument.
Och sen går gräsklipparen upp och ner som en vibrator när den åker.
Slå på en sten. Så.
Ja, fy fan.
Ja. Där, flexet.
Ah, oj. Ja, men det är bara för att han har gått och röjt gräs idag. Då kan han flexa.
Fan. Inte med, men röjsåg vet du fan.
Ah, inte, jag kan
av det.
Ja, det beror ju på om det är varmt eller inte.
Oh.
Oj, jävla vilken färg det är på den.
Hockeyfrillan var tjock alltså.
Det är ju tomatsås, ser det ut som härifrån. Ja.
Får en beläggning av den där på tänderna?
Jajamän. Stort rött leende bara.
Ja. Ska vi gå på lite lyssnarfrågor?
Tycker jag. Det får
alltså vi göra. Avsnittet kniviga frågor.
Kniviga frågor.
Jonas, vill du ta första där då?
Det kan jag göra. Då ska vi se här. Rough Knives, han frågar då. Tjenare, ja, jag kan läsa rätt upp och ner vad han har skrivit här. Tjena! Tack för att ni äntligen fixar lite schysst knivsnack på svenska. En fråga till kommande avsnitt. Eller fundering om ni kunde snabbt spåna igenom hur pengarna fördelas när man säljer en kniv. Hur fan funkar det med moms och allt sånt där? Hur mycket blir det kvar när ni sålt en kniv för 2000 till exempel då? Det vore roligt att höra lite om hur det fungerar för en svensk knivmakare och det är sjukt olika i andra länder. Nu var det långt, men tack för podden. Kriga på. Mm. Ja.
Ja, det är ju liksom fördelningen. Det är ju det att 20% får jag och så 80% av min sambo. Ja. Så lätt
är det. Av det som blir kvar, ja, precis.
Ja, precis. Och så ska ju Löfven in där och ta en
tack. Jajamän. Jajamän. Och man kan ju säga att 25% moms har vi ju.
Ja, och på det exemplet, det blir väl 1600 då?
Ja, det är ju så. Man kan ju räkna så här att är det 2000 spänn man säljer en kniv på och du ska betala moms på den så är det ju gånger 0,8 och då blir det ju 1600 precis som du säger. Sen ska det ju skattas på de pengarna. Mm. Och då räknar man ju så att materialet som går åt till att göra då kniven till exempel, det skattar du ju inte för så att det räknar du bort. Så att låt säga att nu bara vi tar en summa här, säg att du har 600 spänn i materialkostnad, då är det ju 1000 spänn du ska skatta för. Och man kan ju säga att i slutändan så brukar det bli ungefär 40% skatt. F-skatt då, om du kör enskild firma. Jag brukar alltid räkna 50% bara för att ha lite marginal, så det är det jag drar av och lägger undan så att säga, vad det är det jag ska betala då. Sen så blir det ju pengar över där då, men då har man det som ett sorts sparande, eller vad man ska kalla det då i firman. Mm. Men det kan man göra precis som man vill, såklart. Men det är ju där pengarna är. Så att momsen ska bort, materialet skattar du inte för. Men sen skattar du då för resten, det är själva vinsten som du skattar för så att säga. Mm.
Och man kan väl också säga att nu pratar vi ju egenskap av enskild firma. Och det tror jag väl att det kanske är det som är mest relevant om någon vill starta. Både du och jag har en enskild firma. Du och Patrik också en enskild firma för knivar.
Ja,
men sen beror det på, alltså på enskild firma så är det ju liksom när du drar av kostnaderna, eller kostnaderna mot intäkterna, då har du ju din vinst. Och sen om du tar ut det lön eller liksom spara på din klumpsumma till året, det spelar ingen roll, det är det du får skatta på. Medan ett aktiebolag så är det ju liksom, då kan du ta ut en lön till dig själv och sen så har du ju vinstskatten då. Men nu är vi är inga företagsekonomer så vi behöver inte grotta mer.
Nej, verkligen inte. Det är inte jag har revisor till det funkar jättebra.
Ja,
slipper man tänka på sånt? Nej, det gör man inte. Det är klart, man måste ha lite koll på det. Va? Men det är mycket att hålla reda på. Det är mycket att sätta sig in i om man ska liksom sköta allting själv och så här. Är det.
Att, men sen är det ju, Skatteverket har ju så starta upp kurser som är gratis att gå på seminarier. Och sen får du ofta någon liksom rådgivare, handläggare, så du kan alltid höra av dig till Skatteverket, även om det tar 2 veckor att få ett svar.
Men annars finns säga, även en, jag tror det finns någon sån här chattlinje med. Sen är det ju som sagt, det är inte alltid du får svar, men de brukar vara ett bra år. Ja. Snacka lite med dem som sitter där och pillar med det där.
Du får ju alltid ett svar om du mejlar, men frågan är bara lång tid det tar.
Ja,
men annars är det som min morfar sa när jag startade företag. Handla aldrig för momsen, sa han. Och det är väl kanske det viktigaste, för man blir fan blind, speciellt om man inte har bokfört på ett tag. När du går in på banken så jävlar vad pengar. Nu känner jag inte så riktigt då, men däremot så är det ju inte det sanningen. Det är ju liksom, just det. Och sen så ska jag ju dra bort momsen på allt, vad det nu är då.
Ja.
Så bokföra löpande, det är ju nyttigt för en själv att veta hur mycket spelrum man har.
Oh ja, visst är det så. Visst är det så. Sen är det ju rätt så, ska man köra enskild firma så här, jag tycker ju det är rätt, nu har jag faktiskt inte, nu kör jag på helårsbokföring, men alltså man kan ju köra var tredje månad. Det är ju lite lättare, för det blir lite lättare att få överblick vad du har, så att säga.
Ja, men precis.
Alltså momsredovisning var tredje månad, så att säga.
Mm.
Men absolut, löpande bokföring, det är ju definitivt en bra grej.
Ja, sen är det ju också det där, alltså just om man läser mellan raderna då, vad ska man ta för en kniv och vad ska man sätta timpeng på sitt eget huvud liksom. Jag brukar ju någonstans se att många hantverkare har räknat med säg en timlön på 300-350 kronor ex moms och sen så ska du ha ungefär hälften av det vinst för att kunna täcka andra saker. Men det där får man ju bestämma själv. Men någonstans är det ju det, när man gör liksom knivar så blir det ju lätt att räkna på hur lång tid tar det, hur många knivar hinner jag med. För det är ju liksom 2000 kronor om det är en kniv som tar en dag, det kommer aldrig kunna gå runt på.
Nej.
Så det där beror ju mycket på, men det är liksom gör kalkyler och räkna på det, vad som är realistiskt.
Så är det. Och det är ju det man får tänka på med, att det är ju liksom det man också kanske missar många gånger när man går från en anställning till att bli egen. Det är ju att du har ju mycket mer utgifter. Du har ju liksom, för du ska ha försäkringar, det är pensioner och så vidare och så vidare och så vidare, sånt här som man inte har tänkt på innan kanske då.
Ja.
Som du liksom, du måste liksom täcka upp, eller måste, men det är ju rätt så bra att täcka upp för det så, som du har som anställd, som du kanske inte tänker på då, va? Men när du går över till att bli egen då, så måste man ju liksom ha den delen med sig också, såklart då.
Ja.
Framförallt med det vi håller på med, så är ju försäkringar någonting definitivt man ska se över och ha koll på om man har för någonting då.
Jo, verkligen. Och någonstans är det ju att startar man upp någonting så den budget man har gjort, den kan man gångra med två. Det brukar stämma ungefär vad det kostar.
Ja, lite så. Nu ska man ju inte skrämma upp någon, men alltså det är bra att vara förberedd och liksom lite påläst på vad fasen det man ska göra då.
Så är det.
Absolut. Så är det ju. Jag hade ju lite vanan inne. Eller vanan inne, men alltså jag hade ju lite fördel av när jag drog igång detta, så hade jag ju haft egen firma i rätt många år. Alltså med lite annat då, va? Så att jag visste ju något sånär hur det fungerade. Så att det underlättade ju lite grann att man visste, annars så hade man ju varit helt grön egentligen. Så jag i alla fall, för jag var liksom, ja, så är det.
Ja, men som du säger, jag tror inte man ska liksom vara rädd för och liksom dra Nej. Sig för att starta företag.
Definitivt inte. Det är som sagt, man får vara lite påläst bara. Alltså så är det. Sen kommer man ju in i det snabbt. Ja.
Så är det. Ja. Inget mer att tillägga. Ska vi ta nästa fråga?
Nej. Ja.
Men du, jag läser den då, för den är ju riktad till dig. Och då är det Fredrik Spåre som frågar då. Jag har en fråga till er alla, men kanske framförallt Jonas, som jag vet har erfarenhet. Hur normaliserar du AIBL efter du har smitte? Jag förstår och respekterar om du vill behålla lite yrkeshemligheter.
Ja, jag normaliserar inte. För att det är ju ett lufthärdande stål, så du kan inte normalisera det. Det här är ju. Däremot så mjukglödgar jag det. Efter för att få tillbaka det något så nära till ursprungsläget, så att säga då. Det kör jag i en cykel i ugnen då på ungefär 4 timmar på, ja, det är lite drygt 730 grader kan man säga. Och sen efter det så går jag direkt på härd. Jag har experimenterat lite grann med förhärdning och så vidare och sånt här, var man inte fått bättre resultat, utan jag har gått direkt på här och det har funkat faktiskt. Har det. Så det är det jag gör. Faktiskt.
Ja, allt sånt här går ju att läsa i alla Uddeholms broschyrer också.
Ja. Och faktum är att det här, den här delen hittade jag ju, det är ju ingenting som jag har provat mig till, utan detta hittade jag liksom, jag sökte lite grann, googlade lite grann och började kolla lite på Blade Forum, så kom fram då fram till en tråd där de hade snurrat in lite grann på detta just med smide och så vidare, och det var ju liksom där jag hittade den här informationen då och testade att köra med det, och det har funkat så att,
Men vad sa du, 730 grader ungefär?
Ja, lite drygt, 736 typ. 735-736 om vi ska vara helt. Men det är ju som sagt, alla ugnar är olika. Men runt 730 grader i 4 timmar så är du tillbaka i stort sett. Det är även ett bra utgångsläge om du ska härda om du vill rikta saker och ting. Om det slår sig. För det var det också med just det här, att jag körde ju lite förhärdning och så här på norra, men de slog sig mycket värre. Jag kör ju alltså plate quench då, alltså mellan plattor. Men de ville slå sig. Jag hade problem med det när det väl komma ut därifrån, så att säga, sen då. Men just när jag har kört direkt i så har det klarat sig.
Ja, jag har ju haft den erfarenhet med ABL, men nu smider ju inte jag, men att det slår sig nå hemskt, och jag platt släcker ju och sen så i torrisbad. Mm. Men nu ska jag pröva det där med att gå in olja mellan, eller innan, för att plattsläcka. Mm. För jag har blivit galen på Abel de senaste gångerna här där.
Mm. Men har du provat att köra avspänning på ABL då innan du har härdat det?
Jag har provat kört avspänning, men nu har inte ABL varit något som jag använt jättemycket. Men de stora jag har, eller som jag använde och har använt, de har ju liksom prövat att köra avspänning på för att kolla liksom om jag märker någon skillnad för min egen del då, och få bättre produkter. Men så är det väl. Jag skulle nog kunna labba mer med ABL, men jag håller på att tänka också om jag ska ha en rostfritt alternativ, vilka som passar mig, så jag har inte botaniserat mig, men jag tycker om Abel, jag tycker att det har en jävla tunn ägg. Så ja, vi får se.
Jag vet inte om du har något att tillägga, Patrik, då har ju grejat rätt mycket med det, men kanske inte smitt, men
jag har ju smitt en del också.
Ja, du har
faktiskt,
det, ja.
Faktiskt ja. Några gånger här sedan vi körde ihop.
Ja, ja.
För det smider ju faktiskt väldigt likt ett kolstål. Du får ju hålla det lite högre i temperatur bara.
Ja, ja, det är ju det.
Annars flyttar det sig ju väldigt fint.
Ja. Men det är ju anledningen till att jag... Nej, jag förlåt mig. Kör ut.
Ja, nej, det är...
Nej, jag skulle bara säga anledningen till att jag smider. Det är ju egentligen den enda anledningen. Det är ju för att det är för tunt. Jag vill ha det tjockare vid handtaget. Det är ju 3,5 mm och jag vill ha upp lite tjockare, 5-6 mm, så att jag sen kan jag bygga en taper på det så att säga ut i spetsen då. Det är ju lite därför som jag smider det. Mm. Annars hade jag kanske inte gjort det. Sen är det ju trevligt med lite smidesyta med. Mm.
Du kan, alltså, du kan tydligen beställa AIBL i tjockare.
Ja, men det är ju som sagt, det är väl x antal ton då, kan jag tänka mig.
Det är helt smälta, ja.
Det kanske kan du få det. Knivpoddens inköpscentral.
Ja. Och då kan du få det i vilken size du vill.
Jo, men så är det. Så är det ju absolut.
Men ja, då tror jag det är typ 3,5-4 ton eller något.
Ja. Jo, det blir ju inte gratis såklart.
Då klarar man sig en stund.
En fråga där, ni som smider och om tänker ABL som jag lät. Det här med att du har högre temp och med att det är krom. Och är det farligt att smida i den, för att det ska bli liksom ånger av kromen? Ja, jag kollar ju bara på er och då ser jag att det är farligt.
Ja, alltså, det är ju klart säkert inte nyttigt. Jag ska helt ärligt säga att jag har inte forskat något jättemycket i det, men däremot så försöker jag alltid ha mask oavsett, alltså någon form av på mig när jag smider, oavsett vad jag smider för någonting. Att det är så jävla rökigt i min smedja hur jag än gör. Så att det blir ju att jag försöker skydda mig lite i alla fall. Sen alltså, om det är någonting annat som går igen, jag vågar faktiskt inte svara på det. Det får man se om 20 år när man sitter och hostar och stenlungar och allt
annat. Så länge inkubationstiden är lång så gör ingenting.
Nej, precis. Nej, så är det ju. Sen är det ju, det är ju lite känsligare kanske just med temperaturerna. Jag har väl inte upplevt att det har varit super, men det är klart att som sagt, det här där ju medan man håller på och man smider för kallt, så att man får ju passa sig lite, för det kan ju spricka så här såklart. När man smider. Men annars är det ju nog inga jättebekymmer, så man ska inte vara rädd för att testa i alla fall. Om man känner för det.
Mm. Patrik, vill du ta nästa fråga?
Absolut. Lilla Nordanskog frågar: hej, vilken arbetsmetod har ni för att tunna ur bladet? Kontakthjul och i sådana fall en lämplig diameter, eller konvex anläggningsyta till den vanliga bandslipsplattan, eller kör ni flat grinds? Är intresserad av hur ni hanterar när monostål vrider sig vid härdning och hur man rätar dem. Med vänliga hälsningar från Hampus.
Nu var inte jag uppmärksam här, för det plingade i min dator. Men, ja.
Men jag kan väl börja, ja. Bara för att prata om jag gör. Jag har gjort väldigt olika. De första knivarna jag gjorde, det var ju flat grinds. Och sen så upptäckte jag ju att flat grinds är ingenting som... Eller ja, det beror väl på, men det är inget som jag gör nu i alla fall. Eftersom jag tycker det tenderar att fastna mycket när det kommer till kockknivar. Att råbarnarna fastnar. Men även också, anledningen till varför jag gick till juli, det var ju för att kunna komma under bakom äggen och tunna. Ja, för det är ju liksom svårt på plandelen på en bandslip att du kommer, ja, du kan få liksom äggen tunn Precis, men när du slipar den sen i några vändor så börjar den bli tjockare och tjockare. När du använder då hjulet så kan du egentligen tunna ut en ganska bra bit under. Det tar lite tid att lära sig, för det är också, man ska inte stirra sig blind på att använder du ett kontakthjul så blir det liksom konvext bara. Det beror ju på hur du, vad du gör på hjulet. Det är liksom, det går att göra väldigt mycket. Det går i princip
konkavt, menar du, eller vi pratar, ja. Eller?
Det är ju det. Jag har ju sagt, jag ska ju tatuera in konkavt och konvext, men nu hade jag skrivit konvexa kontakthjul.
Ja, jo, det är ju klart, alltså kontakthjulen är konvexa, det är ju riktigt. Den blir ju konkav.
Eller, du kan ju ha ett fyrkantigt hjul också. Det är en gammal beprövad metod.
Det syns att inte jag tål
lite belt bumps i det kanske.
Det syns att inte jag tål det svarta ämnet i att tatuera, så annars hade jag fan tatuerat in det på armen. Ja. Nej, men sen är det ju också, nej, men nu tänkte jag, vad sa vi nu då? Jag slipar konkavt.
Du slipar konkavt, ja.
Exakt.
Bakom ägget.
Tack.
Du skålslipar.
Jag skålslipar. Men det går även att göra konvext, och det har jag gjort på några också, mycket från början när jag började och köra på slacken. Att jag nästan gjorde en flat grind till, ja, säg 0,3 mm bakom ägg, och sen så det sista så körde jag på slacken för att få lite bättre release på när man skär då. Så det är väl svårt att svara liksom rätt väg på det. Det är vad man själv tycker funkar för en. Men vad tycker ni?
Ja. Jag slipar ju 90% av det jag gör på kontakthjul. Det är ju bara om någon begär en annan slipning, så slipar jag inte skålslipning. Mer eller mindre. Det skär ju bäst. Enda gången jag inte skulle göra det är ju när man gör en hård brukskniv eller en huggare kanske och så här. Eller om du kanske vill ha en mer meat cleaver då, med lite kött bakom äggen så att säga, då funkar väl inte en skålslipning till det bästa, men annars är ju det nästan det enda jag gör. Jag använder nästan bara plattan när jag profilerar.
Börjar du från, man säger direkt från här på kontakthjulet, eller du går ner på plattan först?
Nej, jag kör allting på kontakthjulet.
Du kör direkt då?
Ja. Har jag börjat gjort.
Ja, det är skönt att slippa byta och hålla på med om man inte har flera slipar så att säga.
Absolut.
Nej, nej, förlåt, kör.
Nej, ja, nej, men jag skulle bara säga, jag kör ju, jag gjorde väl med som du lite grann, Axel. Jag började med flat grinds någon gång, eller den typ av flat grinds i alla fall. Sen gick jag ju över till skålslipningar också på hjulet då, men har väl egentligen gått tillbaka, inte till flat grinds, men jag kör ju lite mer konvexa. Just för att jag har snurrat in på det här med kasumi och så vidare, och det går liksom inte att göra på en skålslipning. Ja, det kan du ju såklart om du sliter med fingerstenar och så, men det är ju inte riktigt samma grej då. Så att jag får, mycket av det jag gör är ju, och faktum är att jag har gått tillbaka ganska mycket till att köra konvext på det andra jag gör också, alltså damask och så vidare och så här. Jag tycker jag har lättare att få jämnare resultat. Jag har ju börjat man börjar ju bli dum i huvudet egentligen, men alltså man sitter ju och tittar själv på vad man gör då och liksom det här, så alltså jag vill inte ha några gropar, jag vill inte ha någonting sånt, utan det ska vara liksom, grejerna ska vara jämna. Så att om du vill gå på med en sten, vad du nu vill göra, även om det är damask eller om det är honjak eller vad fan som helst, så ska du liksom inte ha några low spots i den då. Och det är väl lite kanske för att jag har riktat in mig kanske lite grann mer på det nu senaste tiden, på det klientelet då, som vill ha det så. Sen är det ju klart att det är svårt att få det riktigt så tunt. Så är det ju. Det är ju, ska man ha det så tunt så det skär lika bra som en skålslipning så att säga, då är det ju, då får ju det blir ju nästintill en flat grind på sten då, för att det får bli så jäkla tunt. högt upp om man säger så. Så att det är svårt att, men ja, det skär lika bra, men det blir kanske inte riktigt lika bra släpp. För det har jag ju märkt när man kör just konkava och skålslipning, att du får ju lite hjälp med släppet också, eftersom den liksom nästan trycker ifrån det lite grann i skålen om man säger så. Mm. Så att det tappar man ju lite grann. Det är ju nackdelen med det då. Men, ja.
Men jag tycker jag också på konvex, alltså, du kan ju få ett jäkligt bra matsläpp. För ibland blir det, alltså, allt beroende på vad du ska använda det till och vad du skär.
Nej, menar, absolut.
Om du gör en konvexitet nära ägget, så blir det ju liksom, då får det ju nästan att det släpper på även de mindre råvarorna. Medan att liksom skålslipar du någonting, ja visst, alltså, skär du liksom en potatis eller något stort som en morot, så släpper det, men börjar bli liksom en salladslök, så kommer det lägga sig kring. Mm. Så det finns väl inte något rätt svar?
Nej, det är ju, nej, alltså, nej, så är det ju. Det som är rätt för en är ju inte rätt för en annan. Nej. Det beror ju på lite vad man är ute efter. Så är det ju. Ja, det sjukaste jag har varit med om i både släpp och skär, det var en kniv som Uwe, fan heter han i efternamn nu? Ja, tysk i alla fall, Sun Travel heter han på alla forum. Ja, det gjorde att jag fick testa den när jag träffade ett gäng från det tyska knivforumet i Amstetten då. Han hade alltså en S-grind, men äggen var ju nästintill konvex, flat. Men alltså, vi pratar att slipfasen var kanske 3-4 mm. Sen kom S-grinden.
Mm.
Så du vet, du hade ju liksom, när du väl hade, nu vet jag inte vad det var för stål i den, då var det kanske hål i all evighet, vad vet jag, för en hobbykock då, va. Men alltså, vi pratar ju pyttelite egentligen som du hade som ägg. Men visst, allting släppte ju. Det spelar ju ingen roll om du körde små morotstavar. Det bara trillade ju ifrån. Du fick liksom ingenting att fastna på den då. Men det är som sagt, det har ju sina nackdelar med det också. Så att det är ju helt och hållet vad man är ute efter. Så är det ju.
Och precis som du sa, jag menar, allt handlar inte heller om att göra en tunn ägg. Jag menar, jag har gjort knivar som är ultra supertunna och sen så skär de inte bra. Och det är ju många gånger på grund av skarpa skulder och low spots. Så det finns ju liksom ingen enkel väg. Och det kunde väl jag tycka, att övergången till när jag började köra på hjulet, när jag hade liksom vant mig. För när jag körde mer flat grinds eller när jag gjorde konvex nära ägg, så kunde jag ju köra liksom på nästan diagonalen eller med på plandelen. Och sen så körde jag ju även på tallrikslipen, så det var lättare att få en mer jämn fas, enklare än liksom på hjulet där du har 50 mm avtryck liksom. Och ska du landa rakt då, varenda gång helst, för att undvika low spots.
Så är det ju. Det är ju lättare, det är lättare att få overgrinds eller alltså,
ja, jo, men precis,
på det, så att säga, va? Det är det ju om man inte är liksom fokuserad på det man gör.
Absolut.
Sen är det är ju träning som allt annat, såklart. Så är det ju.
Lämplig diameter då? Det är ju också svårt att svara på, men vad skulle ni säga för kockknivar? Vad använder ni?
Ja, 300 hjul har jag.
Ja.
Jag skulle vilja ha ett större egentligen, men 300 hjul är det jag har idag. De är ju rätt dyra, de där jävla kontakthjul. Mm.
Ja, jag skulle nog inte använda något under ett 250. Gärna. Nej. 250 är nästan för liten, men det funkar.
Ja.
Men det är en enorm skillnad sen jag köpte mitt 350.
Mm.
Det gör ju livet mycket lättare.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
Jag har också, jag har 300. Men jag känner som du, Jonas, jag är inne nu och kollar på alltså 500 mm.
Eller det här, liksom, som de har, vad heter
Clarix, va?
Ja, men de är inte gratis, de misstänker.
Nej, men sen vill jag ha räfflat också. Så jag funderar på om någon kan gummera då, som vi pratade om tidigare. Så får du räfflat.
Mm.
Men det beror liksom, även om jag skulle ha det, så kommer det bero på vad kniven är till och hur hög den är och vad man ska använda den till.
Så är det.
För jag menar, för en rak kniv då, så kanske du vill ha mindre diameter för att komma in och tunna ur. Så.
Ja, absolut. Nu. Nu jävlar.
Nu klirrar det i kassan.
Ja, nästan.
Och Patrik kan håller på.
Han hånglar med sambon.
Ja. Ja, jag vet att det är din dag. En kvart till.
Hon kom.
kom ju på han.
Ja, hon kom här med uppbränd rygg så jag fick smörja henne lite.
Skrämma att hon kom en minut över nio.
Usch, ja.
Jajamän.
Så är det. Var var vi?
Ja, precis. Diameter på hjul. Det beror väl på vad du ska göra. Alltså på mindre knivar, om du vill komma riktigt åt och tunna ur. Eller om du vill få samma effekt som om du skulle slipa liksom på en 50 mm hög kockkniv med 300 mm hjul, så lär du väl ha ett mindre diameter på hjulet.
Absolut. Det är ju bara att titta på de som gör high-end rockknivar till exempel.
Ja.
Ja.
De använder nog ett 50 mm, ett 75, ett 10, eller ett 100. Ja, där kring liksom.
Ja.
De här riktigt små.
Ja, visst. Så är det ju. Man behöver alltså ett egentligen, man kan säga att man behöver ett från 50 upp till 500 mm. Och sen så är de med 50 mm steg däremellan. Det hade varit perfekt setup.
Ja. Jajamän.
Och helst en bandslip till varje som man slipper byta.
Ja, precis. Som man slipper byta, ja. Jajamensan. Det är life goals på den.
Ska vi ta hans andra fråga också? Hur vi hanterar månadsdomsblad när de vrider sig vid härning. Hur äter vi dem?
Vi slänger dem i en hög i ett hörn.
Ja, alltså jag tror aldrig jag har varit ute för det, om jag ska vara helt ärlig. Är det någon av er som har varit ute för att det vrider sig så? Distalt alltså.
Jag har haft en AEBL som vred sig och spräcktes längs med.
Okej.
Okay. Från hälen en bit in.
Åh, oh, fan. jag har aldrig varit med om det.
Ja, fråga inte hur det gick till eller varför det hände, men...
Nej, men alltså jag skulle vara så jävligt intresserad av att veta varför det hände, för att jag har liksom aldrig varit med om att kan vrida sig.
Det kan ju ha att man kanske har kallvalsat det för hårt för länge, eller att det är kallsmitt i... Ja, det måste ju finnas någon stress i det från första början. Men såna här problem har jag aldrig haft sen jag började köra en avspänning innan jag härdar.
Nej.
På ABL i alla fall då. Sen finns det ju andra. Jag menar, vattensläcker du kolstål så kan det ju hända vad som helst.
Vissa, ja, absolut. Ja, men så är det.
Vissa gånger inte alls.
Det kan bli väldigt spännande. Men ja, vad säger vi om det? Alltså det är ju svårt. Jag kan inte se hur man ska kunna rikta det på ett bra sätt.
Det är väl en grej. Men sen har det också, alltså just då, om man inte tänker på vrider, så man tänker på att det slår sig då. Ja. En grej att motverka det, men slipar man in en taper innan härd, så är det ju det, alltså dra den 70% åt ett håll, så kommer det vara benäget att slå sig. Ja. Men det går ju också mycket. Jag menar, det mesta jag gör när jag behöver rikta någonting, det är ju precis när jag släcker det. Och när jag liksom har kylbladet tar jag upp det, och nu brukar jag bara ta det i svetshandskarna. Och så står jag liksom och drar och håller tills det ser rakt ut. Och funkar inte det, så brukar jag ju trepunkter rikta det. Alltså typ att du har två stycken rundjärn i ena sidan på skruvstycke och ett i mitten på det andra, och sen så sätter du bladet däremellan och så riktar du. Men lite med hjärta i halsgropen. Men...
Du kan ju göra det i anlöpningen med, om du vill.
Jajamän.
Ja, ha någon liten fixtur till det på något vis. Där. Det räcker ju egentligen med ett par plattjärn och några skims eller någonting, och sen att du spänner ihop det så att säga. Så
gör jag med såna här stora svetsklämmor så att du kommer runt. Jag har ett större fyrkantsprofil som jag använder till det. Och klämmer blad på som har böjt sig lite och så här då, och sen kimman löper dem.
Ja, jag gjorde någon gjorde något jävla ambitiöst projekt med två rätt så rejäla typ 8 mm plattjärn, och sen så borrade jag och svetsade fast muttrar så att en jävla massa skruvar då som jag kan liksom spänna upp som jag vill. Problemet är bara att jag gjorde den i svart, så den rostar ju sin i helvete, så det är ju värdelöst mellan varje gång att den rostar ihop. Så att det går liksom inte att skruva. Så jag fick
det skulle varit i aluminium eller...
Ja, eller rostfritt eller någonting sånt. Jajamensan, så hade det ju varit bättre.
Nej, men... För det, alltså, för mig har det ju vridit sig någon gång, alltså, när jag har slipat helt galet eller gjort en S-grind, och det har jag fått som en... Att bli en serpentin. Typ vid äggen. Och då, just får jag det nu, då tar jag inte ens mödan värt nästan och försöka få till det. Det är ju om jag skulle kunna, om jag har lämnat så pass mycket så att jag kan slipa till det rakt efter härdning. För det kan man ju också göra liksom. Har du den månen så kan du ju räta genom att slipa till det rakt.
Absolut.
Men det är en annan grej nu. Nu är det mycket om produktion. Som när jag gjorde de här hundarna, slog sig någon så hårt. Det är inte, alltså, Jag kan inte hålla på att tvinga dem i plattjärn i sänder liksom. Nej. När han löper så.
Nej, och sen är det ju svårt just när det slår sig som en tempertid. Men hur fan så ska du skimsa upp det för att det blir bra? Eller så, alltså så. Det är ju inte lätt att få till det heller på ett bra sätt.
Men jag som är, då ger man bort dem i gåvor till
till släkt och vänner. Ja. De närmaste.
De kan inte klaga ändå.
Men det är väl så.
Mm.
Så är det.
Nästa fråga då. Mattias Ekman frågar. Hej! Vi har Anders Johansson säger, skriver jag. För jag vet inte om det var en fråga. Knivar i diskmaskinen. Det kanske var tips.
Ja, precis.
Det tror jag är ett tips.
Det tror jag.
Veckans tips.
Veckans tips.
Kör knivarna i diskmaskinen.
Det finns bara fördelar. Nej, yep. Men kort om det så är det väl, det finns väl för fan inget bra en diskmaskin för en kniv. Ja. Dels är det, vissa program kan ju vara tillräckligt hög för att du ska lösa upp limmet i skaftet. Har du naturligt skaftmaterial eller även att det är stabbat så kommer det påverkas liksom. Ingenting tycker om att ligga i vätan. Och sen så är det ju också när du väl har stängt av programmet så ångas det ju. Och det är ju liksom, ångorna kan ju lösa upp det limmet så.
Ja,
och sen kommer det ju med hög sannolikhet slå in i annat hårt med sin ägg.
Mm.
Och om det är slipmedel i diskmaskintabletterna, det vet jag inte. Men det är liksom, nej, stoppar inte diskmaskin.
Nej, det är mest hålla det därifrån. På alla sätt och vis. Så är det ju. Det är ju som du säger. Sen är det ju, kommer väl den här frågan ibland, att påverka det. Härdning. Nej, det gör det inte. Så varmt blir det inte. Det ska jag jävligt mycket till. Kanske möjligtvis någon industriell diskmaskin som går in i helsikes högt. Men jag har svårt att se att det skulle göra det. Men det finns ju så mycket andra nackdelar med det. Så att diska dem för hand. Det finns ju liksom inget annat.
Så. Ja.
Mm.
Ja.
Mattias Ekman frågar ju.
Ja.
Vilket moment i knivmakeriet tycker ni mest om och varför?
Mm. Börjar du, Jonas?
Ska jag börja?
Ja, det tycker jag.
Ja, jag har ju blivit stenfett i kist för nu för tiden så att jag skulle väl säga att det är att stå och ja, men det är, jag vet inte. Alltså ju mer man håller på med det där så desto mer avslappnande blir det liksom. I början var det ju inte det, för då fick man ju inte de resultaten man ville, men nu när man vet hur man ska göra så det är lätt, det står och polera på stenarna, så det är ju det som jag uppskattar mest. Det är det. Alla gånger. Det är oftast det som är fysiskt mest fysiskt krävande faktiskt, för man är ju helt slut i nacke och axlar och armar när man är väl färdig med någonting då. Och allra helst om man har stått och kört en halv dag med kanske flera knivar eller kört en hel dag till exempel, då är man ju helt fördärvad sen. Men det blir något sorts meditativt tillstånd om man nu ska säga så. Så att det är väl det jag uppskattar mest alla gånger. Och när kniven är klar såklart. När man kan fota och visa den och hela
och fakturera.
Det är också, ja, precis. Det är ju absolut bästa när pengarna kommer in på kontot. Nej, men så är det ju. Det skulle jag nog säga. Smidigt är ju också trevligt, men just sten... Alltså det här, ja, jag vet inte. Jag har fastnat för det. Så det är det jag gillar mest, faktiskt. Patrik då?
Ja. Som sagt, fakturera är ju alltid kul.
Ja.
Nej, men jag uppskattar väldigt mycket smidigt. Det är nog den delen jag gillar mest av alltihopa. Även det här när man börjar komma in på slutfinishen. De flesta uppskattar nog att stryka på första oljan på vilket skaft de än gör.
Oja, absolut.
Det är ju en speciell känsla när man får den här sista touchen på det man gjort.
Ja, visst är det så.
Men nej, smidigt utan tvekan. Det tycker jag väldigt mycket om. Och att man kan ju utvecklas så ändligt på det liksom. Det här hur mycket man kan smida till form. Man tittar på de här, ja, som Disrosiers till exempel, amerikanerna, som smider in såna jättefina guards och allting i färdig form på en gång. Det är helt otroligt.
Titta som Adam Disrosiers, alltså det är helt sjukt, är det. Helt sjukt. Jag fattar inte hur han gör, men visst är det så. Det finns något speciellt med det.
Absolut. Nej, men det är nog mitt moment. Smidet tycker jag absolut mest om. Sen har jag en liten förkärlek för det här att minimaxa härdning också.
Mm.
Jag har alltid tyckt om att göra sånt i det mesta jag håller på med. Se hur mycket man kan pusha saker. Mm. Och, det är intressant, men smidet är ju väldigt roligt.
Mm.
Mm.
Axel?
Ja, det måste ju vara löpande bokföring. För det är ju så jävla roligt.
Gött. Det men då skickar vi vår bokföring till dig också. Eftersom
jag
är så jävla kul. Gärna.
Då kan jag skicka mitt råmaterial till er. Kan ni ner och knivar åt mig då?
Ja, men vad fint det här.
Nej, det måste väl vara så. Det går ju lite i vågor. Ja, det är alltså, skulle jag sitta och kunna idag sitta och, liksom, och raspa och fila till alla skaft och lyssna liksom, på radio, så hade jag nog tyckt det var trevligast bara för att det är meditativt. Men det finns ju inte. Men däremot, och det har jag alltid tyckt, alltså, när jag står och tunna ur bakom äggen efter härdning, och liksom bara stå så här, för jag står ju alltid och testar på morötter liksom, i steg och så, och flexa, och så när man får till det liksom, att det skär riktigt bra. Alltså man kan gå vidare, för det är ju liksom, det är det vi säljer, det är ett verktyg, och jag tycker det är lika roligt varje gång. Det är liksom min kvalitetskontroll, och liksom alla går igenom samma steg och får se att man är konsekvent och att man utvecklas. Sen får vi väl se, förhoppningsvis, jag är så sjukt sugen på att börja smida nu, så nu lär väl det vara prio ett ett tag då.
Det är ett riktigt hål.
Ja,
no, ja.
Nästan som stenarna.
Nej, men så är det. Men det förändras ju med, alltså. Det är, ja. Visst, jag tycker stenar är trevligt nu. Men alltså när man har stått med det länge, så kanske man tröttnar på det, alltså. Så är det ju. Det är ju,
ja.
Det är ju en process, såklart.
Men sen är det mellan någonstans, när vi pratade tidigare om att göra ett företag av det här också, så jag tror ingen av oss alltså romantiserar bilden med att det alltid liksom är skitkul att gå ut och göra knivar dag in och dag ut. Vissa dagar så är det liksom motigt som allt annat. Men, men det som alltid är kul, det är ju liksom att få höra och få feedback av kunder.
Ja, oja.
Absolut.
Oja.
Så att man verkligen, att det är mödan värt.
Ja. Det är mer egentligen det du lever på än pengarna som kommer in på kontot, om man ska säga det så. Ja. Alltså, så är det faktiskt. Det uppskattas ju jättemycket.
Mm.
Och allra helst om man kanske då, jag fick faktiskt bara för sakens skull, jag fick en idag som skickade DM till mig, som jag skickade, som han fick den för, och knivarna fick den kanske för en månad sedan. Sen har jag inte hört någonting. Jag tänkte, ja, man, de flesta hör man ju inte någonting ifrån då.
Mm.
Och sen så skrev han det liksom, ja, jag har använt den dagligen nu sedan jag fick den, och det är så jävla bra allting, så här. Alltså man blir ju jäkligt glad. Mm. Det är ju, för det är ju liksom, man förväntar ju sig inte att man ska få någonting. Mm. På det viset tillbaka, alltså någon feedback så. Men det är jävligt kul när man väl får det. Absolut.
Nej, det är ju jäkligt roligt. Det hade ju varit värre om man bara fick, för fan vilka dåliga jävla
skit du håller på med. Vad fan, sluta för helvete.
Så här många timmar på sån här jävla
men precis. Ja, men så är det. Så är det. Så är det.
Sen är det trevligt att podda och dricka alkohol.
Ja, det är ju också en aspekt i det hela. Och där kan vi ju lägga till, när vi ändå är inne på lovord och hit och dit och så vidare. Det är jätteuppskattat, ni som skickar lite feedback eller bara lite fina vitsord till oss. Det är jättetrevligt faktiskt. Mycket uppskattat. Vi får ju lite DM och lite meddelande hit och dit och så allihopa. Så att det är jättekul. Fortsätt med det. Och ni som vill skicka dålig feedback, ni kan dra åt helvete. Nej, jag skojar.
Skicka på,
ja, för fanken, absolut. Vi kan förbättra, vi kan förbättra oss överallt, så att det är bara till att köra på. Så är det.
Ja, men vi kan väl beta av den sista här också. Vill du ta den, Patrik?
Jajamän. Tobbe Sedin frågar, tankar kring design kontra funktion och hur man kombinerar dessa element.
Mm. Vad tycker du?
Ja, det, design säljer ju. Det ser man ju, att det som sticker ut, det säljer ju. Men samtidigt, som jag har ju jobbat väldigt mycket på ja, som vi pratade om förut här, vad vi höll på med, att funktion och stommen i kniven är ju det viktiga i det vi gör.
Ja.
I det vi gör. Men sen är ju såklart, det finns ju folk som kör heltid som säljer på bara design.
Ja, och ja.
Absolut. Så.
Och en del som kör det på heltid som det går jättebra för, som man inte fattar hur de lyckas överhuvudtaget. Men...
ja.
Ska vi nämna några namn? Nej, det behöver du inte göra.
Men nej, men det är klart att det är två väldigt skilda men väldigt viktiga element bägge två.
Ja.
Och det gäller väl, som vi också pratat om förut, någonstans att hitta sin design.
Mm.
Att man kanske, det vi gör har ju oftast fasta riktpunkter i de här olika Giotos och västerländska knivarna och sånt. De är ju redan gjorda i flera hundra år, har ju folk gjort de formerna vi gör.
Ja, visst är det så.
Det gäller ju allt, mer eller mindre.
I alla fall hitta något att sticka ut på liksom.
Ja, men någonting som blir du i slutändan. Mm. Jag kämpar fortfarande med att hitta lite mer mitt eget så. Jag kan väldigt många stilar, men jag har ingen som är, ja, som jag gör bara mycket så här. Nej. Det är som vi pratade också, Jonas knivar känner jag igen och de kommer upp ihop med flera andra liknande knivar till exempel.
Mm.
Du har ju en speciell rustik stil på dina knivar som sticker ut lite.
Ja, så är det ju med. Va? Sen är det klart att alltså, hittar man... Alltså, om jag nu får säga vad jag tror, så tror jag ju ändå att alltså, mitt makersmak och mina runor, så att säga, vad de gör ju att det sticker ut lite grann, för att de är så tydliga på kniven, eller vad man ska säga. Det är liksom... De flashar nästan i ögonen, om man säger så, när man tittar på det. Så att, men visst, absolut, jag håller med dig. Det rustika med det är ju, det följer med, det följs åt på något vis liksom, där. Så är det ju.
Ja, men det tycker jag, det hänger ihop väldigt bra.
Nej, för det är som du säger, Patrik, och det här har jag funderat väldigt mycket på, alltså, för det är en grej, och jag skulle nog kunna, om man generaliserar det och säger att jag ska gå in 100% på skäregenskaper, det är det som är liksom mitt fokus, och det ska prestera bra, och sen så liksom är det ett iltejpskaft. Ja. Så är det ju svårare att kommunicera det till en slutkund, att den här liksom, wow, den här skär så jävla bra, du kommer känna skillnad för den prislapp det ligger på, för det kostar ju mycket att köpa en handgjord kniv, kontra att du gör en jättesnygg kniv som tilltalar någon med snygga bilder, så är det ju lättare att attraheras till det. För att du kan ju liksom, du kan ju se det, du kan ju nästan ta på det. Det kan du ju inte göra med skäregenskaper. Kontra att ska du bygga upp det som varumärke, ja, men då måste du skjuta många knivar på marknaden. Och kanske köra liksom mycket pass around, så kommer man i rätt forum så. Och det finns ju knivmakare som, nu är ju allt subjektivt, men enligt min mening också, som gör grisfula knivar med superstål. Och som liksom är verkligen... liksom det bästa du kan få är liksom ägghållningsmässigt, som säljer och liksom kan linära sig på det. Så ingenting är ju rätt eller fel, men för mig så är det någonstans en balansgång, och jag resonerar lite så att ska jag generalisera min kund, så köper de min kniv för att de tycker den ser bra ut, och sen att den presterar bra, det kommer liksom på sidan om.
Ja, precis.
Och kanske är det att...
Det gör det att de kommer tillbaka.
Ja, precis. Kan man ju säga. Ja. Och att det sprider sig. För jag menar, hade den inte presterat bra, då är det liksom, ja men... Ska det vara liksom en prydnad på en vägg då?
Nej, precis. Precis. Så är det ju. Så är det ju. Kommer kunderna tillbaka och vill ha fler knivar, det är ju oftast ett gott tecken på att du har... Alltså det är bra performance i grejen, om man säger så. Att det, liksom, det funkar till det den är tänkt för. Så är det.
Nu skrev han ju där också med design kontra funktion. Och det där var ju någonstans... Jag tampades lite med det när det kom till mina skaft från början. Att jag ville liksom sätta mitt ID på ett skaft och hitta en skaftform som jag trivdes med. Och var liksom... Ja, enligt min mening, nu finns det ju andra som gör liknande skaft också, men lite speciell. Men fick ju feedback där av kockar när jag skickade runt på Pass och Runs, liksom att det kanske tvingar in i grepp. För jag tänkte liksom, pinch grip, pinch grip, pinch grip, som man vill ha i köket.
Men medan att liksom de som jobbar professionellt med det vill kunna hålla det mer utan att det ska bli dominant i ett grepp. Så det finns ju, det är ju en balansgång när man ska säga att det är även ett verktyg, att det inte liksom bara ska vara design och det är ingen ergonomi i det.
Nej, så är det. Det är svårt att hitta den där alltså exakta kompromissen.
Mm.
För det är ju som sagt, alla tycker ju olika. Mm. Vi är ju inte skapta likadant allihopa i världen. Och det som är bra för den ena och funkar bra, det kanske inte den andra tycker är lika bra.
Nej.
Så det är svårt att hitta de där kompromisserna hela tiden. Och ja, alltså just som du säger, Axel, alltså balansen mellan form och funktion, om man nu säger så. Det är svårt.
Det är där, om jag får bita in det bara. Det är där VA-handtaget blir så jävla bra.
Ja.
För att det känns ju lika hur du än håller det.
Ja, absolut.
Och sen är det lätt för en kund att identifiera sig. Alltså speciellt om de som kanske är intresserade av kockknivar, så har ju många liksom vet vad VA-handtag. De kanske har eller har teststein. Ja. Medan så att typ lite som mina skaft är så här, jaha, men hur fan känns den där i handen? Ja. Mm. Eftersom att jag har en kurvatur på mina skaft och det taperar hit och dit liksom. Så ja, det är som du säger, Jonas, man får hitta en kompromiss och någonstans liksom något som man märker passar de flesta och inte hör liksom för mycket negativt eller kritik på liksom.
Nej, precis. Nej, det är ju alltid en risk att sväva ut designmässigt. Kör man på det som, alltså jag kan ju säga att jag är ju rätt så försiktig, eller vad ska man säga, alltså jag kör ju med de klassiska grejerna. Det är ju inget som svävar ut direkt så, va? Det kanske man gör något västerländskt handtag och så, va? Men det är ju, då är det oftast lite, ja, det är runt, det är bekvämt att hålla, men det är ju liksom inga utsvävade former eller så på det, utan annars är det ju vanliga VA-handtag då, antingen oktagonala eller D-formade eller något annat då, alltså som är liksom väl vedertaget, alla vet eller, som, alltså alla vet, men de flesta vet vad det är, de flesta som håller på med kockknivar och japanska kockknivar, de vet hur det känns. Så man vet vad man får liksom på något vis. Så det, ja, det är svårt, så är det.
Ja. Ja, och bara där så kul med Tobbe Sedin. Ja, han var en av de första knivmakarna, eller svenska knivmakarna, som kom upp i mitt flöde när jag började med det här. Och han har ju verkligen fått in designen på sina knivar, för det är liksom,
det är ju också det man ser, att det är Tobbe Sedins knivar.
Ja, absolut. Det är ju liksom, i mitt öga så är det liksom felfritt på fit and finish. Det ser så jävla 100% ut. Jag kommer ihåg han hade, jag tror det var till kniv-SM, om det var en Bowie kanske, eller om det var en huggare som han hade gjort. Med någon månadstålsblad och gud. Det kommer ihåg fortfarande. Nej, cred till Tobbe Sedin. Han kan man kolla upp om man vill kolla på vackra knivar.
Absolut, absolut. Mycket fina.
Ja, vad hände till veckan då?
Ja, jag kan väl börja. Jag hittade ju de här vagnshjulen som jag ska ta och smida ett par ämnen av. För att se hur det ser ut. De kändes riktigt, jag såg inga inneslutningar och sånt i de här snitten jag gjort. Och det såg riktigt tajt och fint ut, så det ska bli kul att prova. Och sen ska jag smida lite, damask till några ämnen och gnugga färdigt de här två kockisarna med hamon. Måste jag göra nu i veckan, så jag kan börja färdigställa lite, för då har jag ganska många blad som är färdiga sen, så jag kan börja färdigställa lite till webbshoppen i kommande veckorna efter det då, så jag kan ta och öppna den någon gång nu.
Ja, det är dags nu.
Och så ska jag väl försöka städa klart här, utan jag har ju städade ju färdigt här utanför verkstaden nu, så nu ska jag bara kratta ihop allt gräs jag slog ner och flytta undan det sista skräpet, så jag har lite bättre ordning där. Är ju aldrig fel.
Nej, så är det.
Jonas?
Ja, nej, men som sagt, jag ska väl försöka färda upp de sista här, så jag kan få iväg dem till en custom. Sen är det bara till att börja på nu kula. smida. Smida och smida och smida. Det är en jävla massa smider nu, tror jag. Jag ska försöka. Ska börja lite smått på den här lite större orden, och sen har jag fortsatt lite andra enkla ordrar, eller vad man nu ska säga, men en kniva. Om man nu kan kalla det för det. Nej, men det är bara till att gasa på. Det finns inget annat att hålla på. Jag beställt lite, fick beställa lite stål här faktiskt nu förra veckan, för jag var så insåg att jag var lite illa ute, men det kommer väl här förhoppningsvis nu i början på veckan. Testa lite annat med 52-100 och lite så här också hade jag tänkt. Kanske blir någon kniv till shoppen och så, och vi får väl se vad jag hinner med.
Ja, kul.
Som sagt, ja, nej, men det, man får prova och testa lite med emellanåt, så är det ju.
Ja, verkligen. 52-100 är en riktig favorit.
Ja, alltså det är, ja, det känns faktiskt som att det kan vara. Ja, jag har aldrig smitt med det. Jag och Patrik smidde lite grann när han var nere här och körde vi. Om det är exakt 52-100, jag vet inte.
Men jag tror att SKF kör det i sina lager, som jag förstått när jag läst på så här. Så att,
men vilken är det? Är det 1-20-67 eller?
Ja, precis. Det
stämmer bra.
L3 tror jag med de kallade för en del.
L3 är lite annorlunda.
Det är lite annorlunda kanske. Ja.
För jag tror det är inte helt översättningsbart. Nu kommer jag inte ihåg. Men SKF, kör de med det? Kör inte de med 100, vad heter det?
C3 eller 100C6 eller sånt där.
Ja. Ja, det
för det, men det är ju i princip
50. Beroende på vilket land, vilken fabrik.
Ja. För det är ju från Loman. Alltså
precis.
2067.
Ja, 2067, ja.
Yes. Ja, det får Loma, ja. Det stämmer bra.
Men det har jag använt, fått väldigt bra resultat med. Och lika de här lagerbanorna då, som jag och Jonas har smittat av. Ja. Det har funkat riktigt bra.
Ja.
Då får ni dela med er era framgångar, för jag har absolut inte lyckats med det står där.
Mm, det var så fan.
Patrik har en jättekniv.
Alltså, jag tycker jag har fått bra stål, men alltså, det beror ju på vad man jämför. Alltså, jag har fått bra skärpa på det, att det håller äggen bra, men inte den meningen att jag kan ha jämfört det med typ ett 24-19 eller ett 25-19.
Nej, men det har ju alltså ett 24-19 och ett 25-19, de är ju legerade mycket högre än 52-100. Ja. Ja. Men 52-100 är ju ett väldigt starkt stål också. Det klarar ju av en tunn geometri. Alltså skulle du råka tappa kniven ner i ditt stengolv till exempel, så händer det nog inte jättemycket med äggen, även om den är så tunn som de vi gör.
Nej, för det är ju väldigt fin, alltså det är väldigt fint struktur på 52-100.
Väldigt fin.
Ja. Och alltså det är ju lite alltså likställt med ABL, alltså med vad du kan få för skärpa på grejerna.
Precis. Men sen är det ju väldigt, det är lätt smitt, eller ja, det är ju ganska hårt, för det är ändå lite legerat. Men det tar väldigt fint patina, gör det. Tycker jag. Luktar inget i köket så.
Nej.
Man kan ju, vissa stål kan ju få den här lite järndoften, men
Det har ju typ 1,5% krom i sig eller någonting.
Ja, precis.
Ja, just det.
Så men det hjälper ju till. Man märker ju där, alltså får, även om det är 1% krom i ett kolstål, så blir det skillnad med liksom på fjäderstål eller alltså som olegerar med krom.
Ja, vissa stål, de kan ju, du kan titta på en lök så börjar de bli bruna liksom.
Väljaren har ju den karaktären. Det beror på lite hur man behandlar det efter eller så. Men det tycker jag kan vara lite jävligt ibland faktiskt. Jag kommer ihåg första pass PA-kniven jag skickade ut. Eller första. Men en av de första i alla fall. Jag kommer ihåg den första när den kom till den killen där, han sa det, satan vad reaktivt. Alltså den blev brun, det var precis som du säger. Det räckte med att han typ höll den nära lök och blev den brun. Men sen skrubbade han av den, och sen så liksom var det precis som att då blev den inte. Alltså det var precis som att han avaktiverade den, om man nu ska säga det. Så att sen var det liksom inga bekymmer alls sen, så att det var den där första. Sen när han väl körde lite typ stålull eller någonting sånt på det sen. Ja, sen blev det inte mer sen, så att det var väl förmodligen någon reaktion med någonting jag hade gjort också innan jag skickade dem. Sen har jag inte haft det riktigt det bekymret sen då, men just där var verkligen så. Men jag tror att det var också att den var helt slipad. Det var liksom ingen smidesyta lämnade överhuvudtaget. på väljärnet då, utan det var liksom helt slipad och polerad så att säga, och sen etsad efter då. Om det var någonting där som gjorde att den reagerade på något vis, jag vet inte. Men
sen är det ju också alltså, hur man använder en kniv. Det kommer jag ihåg när jag testade liksom, hemma för mig, då kan jag få liksom en fin blå och lite så här brunspräcklig patina. Och sen så när jag lämnade till ett kök, och det fattar jag också, de jobbar ju med kniv på ett helt annat sätt. Då ser det ut som att någon har tagit en skit över hela bladet liksom.
Absolut, ja, men det så, liksom var det med denna, så var det ju med denna här första killen där. Det var ju, det är ju liksom linkock mer eller mindre då. Han bara stod och hackade hela jävla dagarna mer eller mindre. Var kanske inte riktigt hålla efter det som man ska då. Och det är klart att alltså, då blir det ju så. Det kommer man ju inte ifrån. Men just det här, jag reagerade ändå för att det var liksom för han. Och sen så fick han väckte, sen blev det inte mer sen. Det är klart att det blev patina på den, men det var inte just det här att den riktigt, riktigt blev så ilsket brun, om man säger så, som det blev första gången då. Så att, ja. Så är det. Lite sidospår blev det där.
Ja, men det är trevligt. Allt ska inte vara efter ett manus. Nu har vi ju bara stolpar i för sig, och det är väldigt skönt. Och i veckan, jag ska fortsätta på lite beställningar. Jag ska slutföra en cleaver som ska iväg här nu. Och sen har jag egentligen betat av beställningslistan. Men jag tänkte jag även försöka få upp två knivar i webbhoppen nu till veckan då. Och annars så, ja, jag vet inte det. Nu håller jag på att reka och köpa in och kolla mycket till nya lokalen. Det liksom kliar i fingrarna på mig, så det lär nog bli lite det också. Det är liksom mitt huvud är helt borta på liksom att producera nu. Så nu får jag liksom tygla mig själv till att faktiskt göra någonting. Jag vill helst gå och göra kubbar till städen och handla grejer. Men ja, det får man inte in några pengar på.
Nej, så är det. Men det måste ju göras.
Ja, så är det ju. Och jag fick ju hem min svets i veckan. Min pinnsvets.
Hur har det gått då?
Inga pinn.
Ja, men jag tänkte så här, för det är så här, jag har ju bara tagit det för givet. Jag har väl fattat att svetsa är svårt, eller det kanske inte jag får till det från början. Men jag tänkte, ja, men det är väl som en jävla limpistol fast med stål. Som ett tomteblås med 140 ampere. För jag köpte ju en pinnsvets. Så tänkte jag så här, jag kör bara. Och så skulle jag ju göra bälte till kubbarna där jag satt, eller sätta på mötter och så bälte och så tvinga ihop dem här. För det första så hittade jag ingen svart mötter, så jag köpte garvat. Och då är ju granngubben bredvid, han har ju varit svetsare hela livet. Och kom han, svetsar du garv din idiot? För jag stod i ditt förråd. Han, du kommer få garvfrossa. Så googlade jag på det. Sen tog jag på mig masken. Nej, men det, jag har ändå fått ihop det. Det ser ju för jävligt ut. Ja. Och man märker det är lite knixigt. Jag har haft svårt att starta den liksom. Och få fina svetsar. Men ja, det kommer väl tids nog.
Vad heter han? Dissol Tony tror jag på YouTube.
Ja, precis.
Rekommenderar jag starkt. Han har väldigt bra videos för hur just tändning vid olika ampere och vad man ska titta efter beroende på hur svetsen ser ut och så här.
Ja, just det.
Det kan man lära sig väldigt mycket. Ja. Och hur du ska ställa då beroende på, spottar den så här, då kanske du behöver sänka amperen eller matning. Ja. Nu kör du pinne, så då är det ingen matning då, men.
Ja. För det är där jag står med nu, eftersom att det blir som en jävla krater när jag avslutar. Så är jag bara med fil nu så här.
Ja,
ja.
Ja, ja. Du kör förmodligen för mycket tryck i den. Jag kör de flesta pinnarna på runt mellan 70 och 80 ampere beroende på hur tjockt gods är. Ja. Om man kör vanliga 2 eller 2,5 då.
Ja. Jag började på 140 ampere på
det sa de flesta.
Så brände jag igenom möttern. Men nu har jag hittat, jag svetsade lite idag och då svetsade jag på 8 ampere. Och det tycker jag funkade bäst. Men man lär sig, det är väl som allt annat liksom.
Ja, absolut.
Jo, men så är det.
Träning. Man sätter ju inte en tunn skålslipning första gången man försöker.
Nej, det gör man inte.
Håll pinnarna torra.
Ja.
Vad du än gör, har de inte där det blött, för det är värdelöst. Ska man svetsa mycket så är det bara för att förvärma dem. Om man nu ska vara petig.
Ja, alltså,
nej, men det underlättar absolut. Ja.
Mm. Ja.
Så är det.
Vi har gått igenom alla, va? Alla har fått sagt vad de ska göra i veckan.
Alla har fått svar på det de vill.
Alla har fått svar på det.
Jaha. Maskineriet.
Då blev det ju ett avsnitt av det här då.
Ja.
Hur fan lyckas vi egentligen?
Jag vet inte. Det måste ju ha något med att göra att man, eller jag pratar inte med någon annan i er. Och mina
pratar inte med någon. Nej. Inte ens katten.
Det är roligt det där. Har ni tänkt på, jag vet inte om ni har samma dilemma som mig, men mina egna knivar jag har hemma är ju liksom, det är ju tredjehandssorteringen jag har. Ja, det är ju inte liksom, jag skulle säga, det här står jag för, det här är mitt verk. Det är ju liksom någon jävla rat och många gånger utan skaft. När man får besök och så, nu, knivmakare, kul, har du några knivar? Ja, har de här. Och bland annat har jag en sån som ser ut som någon har tagit skit på i patinamässigt. Men å ena sidan är det väl ingen showroom hemma eller?
Nej.
Nej, så är det ju.
Har ni fina knivar på listan?
Nej.
Jonas har ganska fina knivar på listan.
Nej, det är fan. Det kanske inte är.
Men det beror på vad man jämför med.
Men andra hands i alla fall. Ja. Jag har varit funderat på om jag ska gå på stenarna med den jag använder mest. Det hade varit roligt att köpa en lite kasumi på den faktiskt. Men jag vet inte om jag orkar lägga det i jobbet, för den är ju skålslipad, den jävla. Men jag har fnattat med den rätt många gånger, så att den börjar bli rätt tjock nu. Så jag får väl se.
Jag har ju den kliven jag hade med till dig, Jonas.
Ja, amen.
Den använder jag ju hemma. Det är en av mina favoriter faktiskt.
Mm.
Så fort man ska göra lite mycket.
Jag älskar också kliven. Det är liksom, den gör allt jobb åt det. Du behöver bara lyfta på kniven så
går igenom. Du lägger den på bänken och sen är det klart.
Precis, det är så här man släpper det bara.
Jajamän. Nej, men den är väldigt rolig att använda. Helt klart. Annars har jag inte gjort någonting med någon direkt finish på heller.
Nej.
Det känns dumt att lägga ner för mycket tid till sig själv.
Ja, alltså är
det skomakans son.
Ja, jag har behållit några sådana där som har varit okej, men som jag ändå känner att fan, jag kan inte sälja detta. De är ändå liksom bra, synd att säga.
Och börjar man få för många sådana, då kan man ju alltid ge bort någon.
Ja, absolut. Visst är det så. Så är det. Så att det
är
det. Gött.
Känner vi oss klara?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Syns vi nästa vecka igen då?
Ja.
Så är det.
Har det gått allihopa där ute?
Det kommer.
Och har ni några frågor och tips så får ni gärna skicka dem på knivpodden på våra sociala medier. Tack och hej.
Hej, hej, hej.
Hej, 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 hej.
Hej.
Knivpodden!